Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
God morgon, varmt välkomna till Börsmorgon den här onsdagen där vi konstaterar att det var glädje på världens börser igår efter att USAs inflation visat sig lägre än väntat. De föll dock tillbaka något efter Stockholms stängning, men de slutar ändå på plus. Breda S&P 500 var upp 0,7%. Även i Asien steg de ledande börserna i natt och terminen i Stockholm pekar just nu på en öppning lite i mål. Den ligger på minus 0,2%. Och i dagens program ska vi följa upp morgonens svenska inflationssiffra som kan vara viktig för börsutvecklingen framöver. Vi ser också fram emot den amerikanska centralbankens räntebesked ikväll, ska vi också prata om. Och så får vi ett gäng aktietips från våra gäster och från Swedbanks Robert Oldstrand. Och apropå gäster så presenterar jag Carl Armfelt, förvaltare till fonder. Varmt välkommen. Agneta Jönsson från DI, välkommen du också.
Tack.
Kul att ha er här. Jag som sagt var amerikanska inflationen igår. Vi kan väl bara börja med att konstatera att den är ju viktig, Carl, förstås för er, för att det påverkar ju USA-räntan och räntan är viktig för er. För er sektor, techsektorn, ja, naturligtvis. Så det var väl positivt ändå, tycker du?
Största inflationsuppstället på 45 år i år. Det är ändå det som varit verkligheten för oss som håller på med tillväxtaktier. Så att när räntan går upp så mycket, då blir ingen sparupplevelse att titta på tillväxt.
Nej.
Så det har varit väldigt, väldigt tufft, men om något, så när vi träffar bolag nu så kanske det mer pratar om deflation i vissa kategorier än inflation. Så att diskussionen börjar att förflyttas.
Mm. Och techaktier, de lever ju i symbios med räntesynen framöver, naturligtvis.
I symbios definitivt när värderingarna var lite högre. Mm. Nu har ju värderingarna kommit ner en hel del, så jag tror att den här korrelationen kommer nog bli lite lägre framgent. Men ändå också, om ränteläget normaliseras, kommer nog tech vara det som blir största vinnaren. Och kanske fastigheter också.
Mm. Som sagt var USA-inflation igår, och för mindre än en timme sedan kom den svenska inflationen för november. Novembersiffrorna, alltså, den landade på 9,5% i november om man räknar bort påverkan av räntor. Den KPIF-inflationen, som man säger. Och det var faktiskt något lägre än analytikernas förväntningar. Jag pratade tidigare i morse med Annika Vins, chefsekonom på Nordea. Hon sa så här.
Ja, men långt över Riksbankens prognos som är på 8,8%. Så att det är klart mer än vad Riksbanken har i sin prognos. Och det indikerar väl att det finns en större risk att Riksbanken höjer med 50 punkter i februari istället för de 25 som de själva har flaggat för.
Energipriserna har ju varit både volatila och höga naturligtvis, och det är en stark påverkan av dem. Har du hunnit titta på vad siffran landar på utan energi? Är det en intressant siffra?
Absolut, och den ligger på 8%, och Riksbanken hade en prognos på 8,1 där, så att mer nära där. Men 8% är fortfarande väldigt hög inflation, och det är som vi har sett tidigare. Det är de stora grupperna, alltså räntor, elpriser och livsmedel som stiger. Och det här är ju sådana priser som verkligen påverkar hushållen. Det är otroligt svårt att ta sig bort ifrån dem. Har man skulder så har man, och elpriserna måste vi betala precis som livsmedelspriserna. Så det här slår ju tydligt på ekonomin. Så att det är bred front som priserna fortsätter att stiga på. Och 8% ränta för energi är en bekymrande nivå för Riksbanken.
Mm. Agneta, ganska viktig siffra här på morgonen, svenska inflationssiffran. Vi hörde Annika Vins sa att hon, trots alltså att den var lite lägre än väntat, så var den ändå högre än vad Riksbankens prognos, och hon förväntar sig kanske en höjning nu i februari på 50 punkter istället för 25.
Ja, och nu ser man ju att vi kanske till och med får högre inflation i januari och februari också, beroende på elpriserna. Mm. Till skillnad mot USA så har vi ju vårt elpris problem i Europa som är betydligt högre. Och det gör ju att vi också ligger kanske lite före det här, att om inflationen i USA har toppat nu så kanske det dröjer att vår inflation toppar till våren. Mm. Men samtidigt så kommer elpriserna att komma ner, sen får du det här som ett tåg som vänder på en kulla, att först börjar det gå ner på elpriser och sen följer andra saker med. Och sedan kommer du ha en betydligt lägre nivå i slutet av året, tror jag i alla fall.
Mm. Ja. Nej, jag trodde du skulle försöka komma. Men det är ju viktigt, Agneta, tänkte jag bara på, att hur stor grad de räknar med elpriserna när de gör bedömningarna i Riksbanken nu, och det är väl sannolikt att de verkligen tar med det naturligtvis.
Precis, sen är det ju en väldigt svår faktor att bedöma också. Det är bland annat är det ju väldigt väderberoende, vilket vi ser nu. Mm. Och sen får man ju titta, man får ju också ta hänsyn till, även om man inte gör det officiellt, måste ju Riksbanken också ta hänsyn till vad som händer i omvärlden. Fortsätter räntehöjningar där och vi inte gör det, då blir kronan ännu svagare till exempel. Så det finns mycket saker att ta med i den här kalkylen, men det jag tror är att det kanske kan gå lite snabbare än vad vi har befarat. Vi har ändå sett många grejer som man ändå har lyckats lösa. Det var snabbt med att södra Europa lyckas importera flytande gas, och den kom igång väldigt snabbt tycker jag.
Väderprognosen blir viktig onekligen också. Mycket makro här på morgonen, men det är ju mycket det som styr sentimentet just nu, och ytterligare. Vi ska prata ännu mer om det, för ikväll kommer ett viktigt räntebesked klockan 8 från USA, från den amerikanska centralbanken. Och lite ny syn på det beskedet kanske, och förväntningarna efter den här inflationssiffran från USA som vi har pratat om. Många spår nu att de nöjer sig med 50 punkters höjning vid kvällens policymöten. Tidigare har man pratat om 75 punkter. Det skulle i så fall vara 4 höjningar i rad med 75 punkter. Viktigt tycker du ikväll vad USA säger?
Det är viktigt. Sentimentet har väl kommit tillbaka lite på aktiemarknaden, men det är fortfarande ganska bräckligt. Så jag tror fortfarande närmaste halvår kommer att leva en miljö där tankar kring inflation kommer väldigt viktiga för börsen.
Mm. Om de bara höjer med 50 nu istället för 75 punkter, handlar mycket vad han säger också i sitt tal klockan 8.30, men tror att det kan bli något glädjeskutt kanske?
Det kommer nog vara lite fram och tillbaka närmsta kvartalet. Men jag tycker ändå när man träffar bolagen så är budskapet entydigt att inflationen är på väg ned på många områden. Och sen finns det säkert naturgas och energi där det kommer ta lite längre tid i Europa. Men ändå så ser man ändå att när man gräver lite så är inflationstakten nog på väg ned, och det finns kostnadsdeflation i vissa segment.
Mm. Sen om vi tittar på förra gången när Fed hade möte, då tittar man på att det skulle bli en lugnare höjningstakt, vilket det förmodligen blir nu med de här 50 punkterna idag. Men också att man signalerar att toppen kanske blir lite högre än vad man tidigare sagt, att man kanske toppar runt 5% i våren här. Mm. Så att de signalerna, om det har blivit någon ändring på det, är jätteviktigt att höra.
Just det. Så kallade dotplotsen, vad deras ledamöter tror om framtiden. Klockan 20 ikväll som sagt var. Följ det på vår sajt, och sen så 20.30 håller Jerome Powell ett tal. Vi går vidare i nyhetsflödet här. Sint, ett techbolag som jag vet Carl följer noga, de ställer in sin extra stämma som skulle vara idag. Det beskedet kom så sent som igår kväll. Det handlar om att vissa aktieägare inte är nöjda med de prestationskrav i ett föreslaget incitamentsprogram som bolaget lagt fram. Alltså beskedet kom redan igår, bara 13 timmar innan stämman skulle gå. Till att börja med, tillhörde ni de här aktieägarna? För jag vet att ni har Sint i er portfölj som var kritiska mot det här incitamentprogrammet.
Vi tyckte faktiskt att det var ett bra program. Okay. Så att de har varit väldigt öppna, de har varit tydliga med sitt program. Gick ut väldigt tidigt och träffade alla stora aktieägare och försökte förklara hur man ville lägga upp det här programmet. Mm. Och verkligheten är att de har nästan inga anställda i Sverige, framförallt i ledningsgruppen. Utan de har en väldigt stor tilt mot USA. Mm. Och därför vill man ha ett program som funkar i Sverige och enligt svenska börsregler, men också för amerikanska anställda. Så de har ändå gått extra milen med att komma fram med ett bra program tycker vi. Mm. Men då kanske det finns svenska institutioner som inte är lika vana att jobba med globala bolag, och att man ser att någonting inte riktigt passar det vanligaste formatet. Så det kan vara någon detalj som någon har blivit upprörd över. Jag tror inte att det är bolagets fel. De har varit väldigt duktiga på att kalla tidigt, vara jättetydliga, bjuda in till diskussion. Så att i sådana fall så är det någon stor institution som har dragit fötterna bakom sig och sen ställer till med lite rabalder precis innan. Och det är lite tråkigt.
Men som alltså tycker att det här incitamentprogrammet är lite för amerikanskt, och då tänker jag lite för generöst.
Nej, jag tycker inte att det är för generöst.
Utan men de kanske tycker det.
Jag tror att de är mer ovana med det här. Mm. Och jag tycker att utspädningsnivån i det här programmet är bra.
Vad är nivån på? 3% eller?
I just det här programmet, då måste du justera för att de har 2 och 3 tidigare program som inte kommer att löpa ut fullt. Mm. Där dels inte alla har deltagit, men också att kursen befinner sig under strike. Mm. Så att det här programmet var väl någonstans kring 3%. Och vi tittar alltid på total utspädning. Vi tycker total utspädning i bolaget är okej, givet att det är ett svensk-amerikanskt bolag och att det är ett tillväxtbolag som måste attrahera talang. Mm. Så vi kollar på det väldigt holistiskt. Men jag tror ändå att i Sverige har det här programmet och systemet att man stoppar in egna pengar och att det finns väldigt många prestationskrav. I USA så har man ofta ett system där man inte stoppar in någonting och det inte finns något prestationskrav. Mm. Och de har lagt sig mitt emellan. De har några få prestationskrav och de tyckte vi var välbalanserade, fokuserade mycket bland annat på lönsamhet. Men då kanske det finns någon som tycker att vi ska köra på en rent svensk modell. Och jag tror att det hade varit dåligt för aktieägarna och dåligt för bolaget att gå på en allt för svensk modell i det här fallet. Mm. Faktiskt.
Bara när vi är inne på Sint, Carl, som sagt var det ett inslag i ert portfölj. Jättedålig utveckling i år, aktien är 64% sedan årsskiftet. Jag vet att du har varit här tidigare och pratat ganska varmt om det här bolaget förstås. Mm. Vad är det läge att fiska upp den här för en...
Nej, men skulle man stoppa Sint i någon påse så blir de här bolagen där vi inte riktigt vet vad fritt kassaflöde är. Och det är den här gänget Embracer, Sint och Sinch. Det är bolag som skulle kunna bli fantastiska, men i det här klimatet så vill man se fritt kassaflöde. Mm. Och där hade Sint en katastrofal Q3 och Q4 förut. Man kom med Q1, Q2 och Q3 i år som har gradvis blivit bättre och bättre. Så vi tyckte att den här sista rapporten var väldigt bra. Det var ju också ett ganska kraftigt kursuppställ. Det är inte lätt att integrera ett så stort förvärv som Lucid och jag tror inte att Sint är det bolag som mår bäst i den här räntemiljön. Men trots allt så har de tagit små steg i rätt riktning. Tyckte också kommunikationsmässigt under våren när man bytte då COO och CFO och skickade ut ett lite klumpigt pressmeddelande som gjorde att alla blev jättenervösa. Mm. Det var väl den kanske svartaste kulan i år. Mm. Så jag tycker inget har egentligen förändrats i bolaget i grunden. Reklammarknaden är svagare, det ska man ta med sig. Den är inte opåverkad av ränteläget. Men sammantaget så tycker vi ändå att det är intressant. Men kortsiktigt så då kanske det kan faktiskt bli en av de större räntevinnarna. Men vi vill ju bara se att bolaget fortsätter att leverera mer fritt kassaflöde. Det är ändå det som vi vill se närmast.
Tack för den analysen. Det blir spännande att se hur Sint-aktien går idag baserat alltså på den här inställda bolagsstämman på grund av det här incitamentprogrammet. En ganska nyhetsrik morgon faktiskt. Vi kan väl ta de viktigaste delarna här. Danske Bank, den danska storbanken. Äntligen nått en slutlig överenskommelse med amerikanska och danska myndigheter gällande den här penningtvättsskandalen i Estland som har varit en lång följetong. Totala böter motsvarande 15,3 miljarder danska kronor, ungefär i linje med det belopp de tidigare redan har meddelat om. Agneta, du följer ju banksektorn för tidningen. Är det här historien klar nu för Danske
Bank?
Nu
är den klar och det var skönt. De aviserade ju redan det här att de var ganska säkra på de här beloppen i samband med rapporten för tredje kvartalet. Och nu är det avklarat. Nu kan man lägga det här åt sidan och fokusera på verksamheten. Det blir lite efterräkningar för aktieägarna därför att utdelningen baserad på vinsten 2022 ställs in också. Förutom den för 2021 som man inte har hunnit basera ut eller betala ut den. Mm. Men det är ändå jätteskönt att kunna lägga det här bakom sig. Du kommer att kunna få effekter på värderingen som har varit pressad lite av osäkerheten på det här. Så att nu kan de jobba på själva verksamheten istället. Mm.
En annan nyhet här för morgonen i samma sektor, Länsförsäkringar Bank. De får en anmärkning av Finansinspektionen, ska betala en sanktionsavgift på 90 miljoner kronor. Och det handlar om att man inte har följt reglerna i penningtvättsregelverket. Det har funnits brister i banken. Följt reglerna helt enkelt. 90 miljoner, jag vet inte.
Det är den typen av mindre böter när de har med regelbrotten, men det är det här. Också att det är ganska svårt att göra de här grejerna på ett bra sätt. Många banker har ju faktiskt fått lite anmärkningar på det här och det har varit lite att man har försökt och så får man anpassa sig och så småningom kommer man komma till rätta. Och de här reglerna ändras ju också lite successivt efter resans gång här, så att jag tycker inte det är något. Det verkar inte vara något större eller allvarligare. Inte jämfört med de 4 miljarderna Swedbank fick betala. Eller?
Nej. Precis. Det är lite skillnad där. Vi tar en nyhet till som är spännande för svensk vidkommande förstås. Spanska Inditex som bland annat äger då Zara, klädkedjan. De är head-on konkurrent med H&M. De släppte sin rapport för det tredje kvartalet om ett brutet räkenskapsår. Ett rörelseresultat på 6,5 miljarder euro. Det var något bättre än förväntningar. Även nettomsättningen var något bättre än förväntningarna. Och det här är spännande för imorgon så redovisar H&M sina försäljningssiffror. Kanske en indikation, jag vet inte vad man ska säga.
Det är lite svårt för det har inte varit så lätt att dra paralleller mellan de här två Inditech har varit lite bättre, presterat lite bättre på senare tid än vad H&M har gjort.
Ganska mycket bättre.
Ganska mycket bättre. Så att du kan inte läsa in så mycket i det där. H&M låg väl snittet att de skulle öka försäljningen med 0,8%. Men det var ganska spretigt i vad analytikerna väntade sig. Och där har vi fått många nedgraderingar på senare tid. Så tittar du på analytikersynen på H&M så spretar det väldigt mycket nu. Jag tror lägsta riktkursen är 70 kronor och den högsta 190. Så att det är en väldigt varierande syn på H&M.
Och H&M ska vi prata mer om imorgon förstås. Då släpper de alltså försäljningssiffror, klädjätten. Men nu har klockan slagit 9 och Stockholmsbörsen är öppen.
Ja, precis. Så Stockholmsbörsen öppnar nu försiktigt och öppnar svagt ner. På storbolagslistan så har vi Swedbank och SHB som handlas upp, medan Sinch och SKF handlas ner. Och om vi vänder oss till bolagsnyheterna, så som ni var inne på, så ställer ju Sint in extra stämman som skulle ha varit idag. Aktien handlas svagt ner. Och Danske Bank handlas upp 1,5%. Danske Bank får ju böta 21 miljarder kronor för penningtvättsskandalen i Estland. Och Länsförsäkringar Bank bötfälls med 90 miljoner kronor av Finansinspektionen på grund av penningtvättsbrister. Och Voleon har täckt sin korta position i medicinteknikbolaget Biko ner under 0,5% av kapitalet och är inte längre en stor blankare i bolaget. Aktien handlas faktiskt ner 2%. Duni säljer en fjärdedel av bolaget Biopack till Australienbolaget 5V Capital. Aktien handlas ner 2%. Och kredithanteraren Hoist, styrelseordförande, avgår och bolagets vd Lars Wollung utses till interims styrelseordförande fram till årsstämman nästa år. Och så har vi två förvärv. Investmentbolaget Latours dotterbolaget förvärvar Delaire. Och teknikkonsultbolaget Reile köper finländskt bolag med en årlig omsättning på 1 miljon euro. Och aktierna, Railers handlas upp 2% medan Latour handlas svagt ner. Och så till dagens rekar. JP Morgan sänker SSAB till undervikt i 2 steg. Riktkurs nu på 49 kronor. Nordea Markets sänker sin rekommendation för SKF till sälj från behåll. Riktkursen är 140 kronor. Men City höjer riktkursen för SKF till 181 kronor. City höjer riktkursen för Sandvik också med 20% till 242 kronor och upprepar köp. Och ni har ju pratat om den svenska och den amerikanska inflationen. Jag kan ju nämna att den brittiska inflationen också kom in lägre än väntat. Ja, så Stockholmsbörsen handlas just nu svagt ner.
Stort tack för det, Lisa. Ja, vi har pratat Sint här på morgonen. Carl, nu var den ner 1,5% och ungefär ingen större kursreaktion på den inställda bolagsstämman.
Det vore kul om man kallat en ny och att alla blev vänner och att alla kunde försöka jobba för bolaget istället för mot. Så det är det man får hoppas på och det kommer nog lösa sig. Det är inte det värsta man kan få en inställd extra stämma. Men det
kan jag ana en viss reaktion från en av sin större aktier?
Man blir lite frustrerad ibland och jag tycker ibland att man är lite för fyrkant och inte vill bolagets bästa. Att man inte sätter sin affärsmodell och fattar personer bakom när man sätter sig och gör sådana här program. Och jag tycker verkligen att bolaget hade, som jag sa, gått en extra mil med att vara transparenta och öppna. Och ändå så blir det patrull då. Så att det är lite tråkigt. Det är aldrig kul med bråk och tjafs.
Superbra, vi går vidare i sändningen. Vi har med oss Robert Ålstrand nu, aktiestrateg på Swedbank. Han ger ju aktietips generöst här regelbundet i Börsmorgon. Den här gången vet jag Robert handlar om New Wave, profilklädsbolaget. Stigit med 25% under ett trist börsår. Är det inte för sent att gå in där nu, undrar man ju.
Nej, precis. Jag tror att den har mer i aktierna. Ja, men det är ju svårt att inte bli imponerad av den operativa utvecklingen här under åren. Hur som du säger, aktierna har gått relativt bra, men vi tycker att den har helt klart mer att ge. De har ju trotsat all motvind här och levererat väldigt starka rapporter. Det är fantastisk tillväxt och till riktigt bra lönsamhet också, men man blickar in nästa år, så huvudscenariot är att vi tror att de kommer fortsätta sticka ut och fortsätta leverera i en sektor som, ja, den är ju helt klart plågad. Men det handlar ju om att de är i en styrkeposition här och när konkurrenten har problem. Både när det kommer till balansräkning och leveransmöjligheter. Och de har ju varit väldigt lyckosamma här under året och tagit marknadsandelar. Då. Så att även om marknaden skulle krympa så vägs det upp då att de kan kunna fortsätta ta marknadsandelar som vi ser det. Anledningen till att de gör det är att konkurrenterna till exempel inom företag då, och sportområdet har lägre servicenivåer. Och så fokuserar man ganska mycket på lagernivåerna. Och här tänker ju New Wave lite tvärtom. Här vill man hålla lite högre lagernivåer eller bra lagernivåer. Då. Och det gör ju att de kan garantera leverans, vilket har varit väldigt viktigt under året. Och då har man också kunnat ta betalt för det då. Så det som jag tycker också är intressant är att det är de stora delarna som växer. Det är Craft och Cutter & Buck. Det är tillsammans är det runt 40% av försäljningen då. För Craft har de nu också ett mål att man ska ju då dubbla försäljningen fram till 2027 då. Vilket innebär då en årlig tillväxttakt om 15% om man vill se det så. Och nu står man ju också inför att lansera då Craft Teamwear i USA här under året. Så målsättningen är också att man ska växa 10-15% över en cykel. Och den resan de har haft i år är ju såklart väldigt, väldigt fantastiskt. Och även då marginalmässigt tycker vi. Jag menar, de har ju dubbla här marginalen kring 6-7% innan pandemin. Nu ligger man ju på runt 15-16%. Man har ju förbättrat interna processer, bättre hävstång på grund av storlek. Men de här nya marginalerna tror jag att vi är hållbara. Vi räknar inte med kanske att de ska fortsätta expandera då, men det ser onekligen attraktivt ut. Kan man fortsätta leva tillväxt då med bibehållen marginal? Sen är det ju det här med förvärv. De har ju nyligen gjort ett förvärv, den här BTC Activewear, men vi utesluter inte fler värdeskapande förvärv framöver. Man har inte direkt varit aktiv på det, men man har ju balansräkningen för det då. Så att tittar man då, Torsten och Jansson sa också här på senaste tiden, så har det länge varit för dyrt. Men nu tycker han att värderingen kommer ner runt 20-25%. Så att, jag ska inte utesluta att vi kan få lite förvärvsdriven tillväxt här framöver. Och som du inledde, ja, man kan ju tycka att aktien har gått väldigt starkt. Nu kan man ju såklart tycka uppgången i aktien är motiverad som vi ser. Men kolla också vad de har levererat och växt. Jag menar, trots uppgången i aktien så handlas det bara till kring blygsamma och 10-11 gånger vinsten här då för kommande 2 år. Då. Och med tanke på tillväxten då, så kanske den här aktien som ska vara värderad eller handlas kring 15 gånger årsvinsten som jag ser det. Så att, vi tycker att den här aktien har gått bra, men fundamentalt så finns det mer att hämta i aktien.
Ska jag tolka det som en uppsida på...
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar räntedelen i populära AMF balansfond. Fonden har avkastat i snitt 7% per år de senaste 10 åren. Vad beror det starka resultatet på?
Aktiva beslut, snabbhet och att vi förvaltare jobbar tätt tillsammans skulle jag säga. Det fina med balansfonden är att den innehåller AMFs bästa bets. Alltså våra främsta innehav i svenska och utländska aktier plus de räntepapper vi bedömer är bäst.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Hänsyn ej tagen till inflation.
50% är enligt Swedbank, Robert.
Ja, i dagsläget har vi en riktkurs på 240 då, men det finns säkert uppsidespotential. Vi fortsätter de leverera.
Stort tack för det. Spännande analys där om New Wave från Swedbank. Vi byter en Agneta. En annan aktie som har gått faktiskt jättebra, precis som New Wave i år, är ju kontanthanteringsbolaget Loomis. Du har skrivit om det i tidningen. Och det är ju sådana här bolag som man alltid många är skeptiska till och när kommer det. Men de fortsätter att leverera bra. Och nu har de nya spännande produkter på gång också här som man sätter stort hopp till, som du konstaterade i din artikel.
Precis. Det var intressant. Ja, och det, nu har det ju kommit tillbaka där, för det var ju tungt under pandemin. Du har ju haft en omsättningstillväxt på 30% nu. Och det har ju med återöppningen att göra, men det är ju också att det gynnas faktiskt av det här med inflationen och räntornas comeback, för att omsättningshastigheten på pengar ökar och alla vill ha in pengarna på kontot snabbare så att du kan få ränta. Och framförallt så kostar det för handlarna som kanske har dåligt med likviditet och får utnyttja krediter under tiden. Så att det är en positiv faktor. Men sen ser vi också att det händer väldigt mycket i samhället nu vad det gäller digitala betalningslösningar. Framförallt inom det här området Buy Now Pay Later. Där Klarna är en stor aktör, men det kommer väldigt mycket andra. Så på många marknader kan det till och med bli så att man kanske hoppar över det här med kreditkort och går direkt in på digitala. Och då måste, som det är idag, butiker och handla och sådana avtal med en massa olika leverantörer. Men i Loomis lösning så har de alla på ett ställe, vilket underlättar. Och det tror jag är viktigt att man faktiskt lyckas med att knyta till sig det här och få den delen och
har de
växa.
Börjat göra det
de
redan?
De har börjat göra det. De har i Sverige och Norge och Danmark och en pilot i Spanien. Och det går bra, men det är en liten, liten del av verksamheten än så länge.
Men slåss de helt andra spelare då på den marknaden så att säga? Eller?
Det finns ju olika varianter på det här, olika typer av checkouter och sånt som framförallt kommer från e-handeln. Men nu kommer du bli mer integrerad i system, så det är inte bara e-handel utan du kommer även att kunna använda samma i vad du än har för kanaler så att säga.
Och värderingen då, som sagt var aktiekursen har gått jättebra i år. Hur ser den ut?
Värderingen har faktiskt kommit ner. Tittar vi på det framåtriktade P-talet så har det i snitt handlats 12,5 gånger vinsten. Nu ligger det på handlas på 10,5 gånger nästa års vinst. En viss försiktighet finns det i den här värderingen också. Men tittar man ett tag framåt så ser det bra ut. Det jag menar är att man ska vara lite vaksam på att man kommer rätt i de här grejerna, för det är ett skifte.
Spännande. Två aktier alltså, två bolag i helt olika sektorer men med vissa likheter. New Wave och Loomis, båda har gått jättebra på börsen i år. Hyfsat värderingar runt P-tal 10-12 på närmaste året. Jag vet inte, det är inte bolag i din sektor överhuvudtaget det här, Carl, men du kanske har någon spontan reflektion ändå.
Ja, men det jag håller med om är att vi har träffat rätt mycket mjukvarubolag som gör omnilösningar där man ska lösa någonting fysiskt i en kassa och digitalt för en e-handlare. Så att den approachen, det kommer nog bli mycket, mycket viktigare. Och kanske då att de kan göra lite förvärv även då med lite mer online-orienterade bolag.
Just det. Omnilösningar, hela detaljhandeln pratar ju om det.
Alla pratar om det, men man märker ändå att det är fortsatt fokus och de som har lyckats med det bra, det är stor skillnad. Och där finns det framförallt då lite mina så här mjukvaruaktörer som vi har träffat, så man får se hur stor effekten blir. Och den kan bli ganska påtaglig.
Carl, vi ska prata lite om Tim Fonder och era innehav. Jag tror vi har en skylt här som visar era stora innehav. Spännande där. Många välkända namn förstås. Några som kanske är lite mindre kända. Sint har vi pratat om tidigare, men Embracer har ju länge varit en småspararfavorit, en besvikelse i år, nedgång 45%, måste väl vara ert sämsta innehav kanske till och med tanke på att det är ganska tungt i er portfölj.
Bland topp 10 så är det kursmässigt vår absolut största besvikelse i år. Och jag tycker även att Q3-rapporten bland våra större innehav så var det också den största besvikelsen.
Jättedålig reaktion på Q3-rapporten. Och vi pratade lite innan här. Du menar att det handlade lite om dålig kommunikation från deras sida?
Ja, men det tycker jag ändå var den svagaste biten i rapporten. För någonstans när man kom till börs så sa man att det här ska vara ett långsiktigt och bra hem för dataspelsutvecklare. Om man då går ut i Q3 och säger att nej, men vi är inte helt säkra på att det är bra att vara ett decentraliserat bolag. Vi kanske ska dela upp där.
Som har varit hela grunden i affärsidén.
Hela grunden. Och det var i alla fall så det tolkades. Sen kanske inte var det de menade med rapporten, men så tolkades det. Och om man säger det, då är det naturligt att man får den reaktion som man fick. Så att kommunikationsmässigt tycker vi att det definitivt var absolut den sämsta rapporten nu i Q3.
Vi kan väl bara recappa för de som inte har hängt med. Liksom Embracer som har köpt på sig massor med bolag inom helt olika spelsektorer. Och sen helt plötsligt säger de då att nej, men vi kanske ska... Jag vet inte hur de uttryckte det. Men
jag tror inte egentligen det var det jag menade, men Det var så det tolkades. Okay. Och summa summarum då, vad tror vi på? Vi tror på en decentraliserad modell. Jag tror inte det finns något alternativ för Embracer än att köra en decentraliserad modell. Men jag tror att man måste vara lite tydlig med sina ägardirektiv till de här olika bolagen som man har investerat i. Hur stor del av operationellt kassaflöde ska de återinvestera i sin verksamhet? Både att växa antalet anställda, men även i stora nya titlar som ändå slukar mycket kapital. Så vi tror på en decentraliserad modell. Vi tror att de kanske måste vara lite mer då öppna med sina direktiv och inte bara säga trust us, vi köper en black box. Det kanske inte kommer fungera framgent. Sen finns ett antal till punkter och jag tror definitivt Embracer är ett bolag med stor uppsida. Men du kommer inte få något gratis. Och om de inte betar av de punkterna, nej, men då ska man då som aktieägare bli lite mer skeptisk.
Vilka punkter är det? Vilka liksom, faktorer ska man titta på som utomstående bedömare av Embracer som är viktigt?
Ja, först och främst måste man då ha ett tydligt budskap. Vad är det man tror på själva? Under Q1-rapporten så sa de inte en enda gång när de presenterade att vi tror på våra studios vi har köpt. Mm. Utan de pratar bara om problem. Så att sätta ut en tydlig strategi och sen springa i en riktning åt rätt håll. Det tror jag är viktigt. Mm. Sen tycker jag att nu i nästa kvartalsrapport så hoppas vi på att man ser lite bättre fritt kassaflöde. Jag tror ändå att alla bolag som visat på någon slags svaghet i kassaflöde har straffats väldigt, väldigt hårt. Så det är viktigt. Och sen så har Lars ändå de sista 30 åren alltid haft modus operandi att han haft lägre skuldsättning än sina konkurrenter. Och det är därför han kunnat göra bra deals. Så att de kan visa på lite lägre nominell skuldsättning under 2023. Det tror jag är viktigt. Och utöver det då, visa på att man är ett bolag som både kan vara en seriefärare och driva organiskt. Och det tycker jag att det finns några möjlighet att vara. Men det har man inte pratat så mycket om och definitivt inte lyckats kommunicera utåt till aktiemarknaden. Så att de punkterna tror jag liksom att det är det man ska fokusera på som aktieägare. Och det måste de uppvisa för att kunna vara ett bra långsiktigt hem då.
Så det låter som man behöver inte panik om man väntar och gå in i den aktien just nu om man inte redan har ett stort innehav?
Kanske inte. Jag tycker någonstans då att största besvikelsen rent operationellt var ändå Saints Row. De har investerat mycket pengar och nu pratar man då en ROI kring 1. Det är väldigt lågt och det är lite olyckligt att det är den första titeln som släpps av deras större AAA-titlar som kommer närmaste åren. Sista veckan har ju faktiskt kursen börjat gå lite bättre. Kanske lite på grund av räntorna, men också så har det varit lite positivt brus då, framförallt kring en titel som heter Dead Island 2. Och utöver det så kommer det också faktiskt med två ytterligare uppföljare nästa år. Så en titel som heter Space Marines 2 och sen så har de även uppföljare som heter Remnant 2 som de pratade om förra veckan på Game Awards. Så att utöver de här andra punkterna då, att verkligen se att de här tre titlarna som ändå nog inte lika stora som Saints Row i investerat kapital ändå får en OK ROI, det tror jag också är väldigt, väldigt viktigt. När jag såg första trailern för Saints Row så fick jag ändå ont i magen. Jag tyckte att det var en riktigt dålig trailer och det kändes inte bra. När man såg första trailern för Dead Island 2 så var det tvärtom. Det känns som en titel som faktiskt kan skapa stort värde och där man tänkt igenom och fått ett bra projekt från starten. Så att summa summarum, ett bolag med uppsida, men inget kommer komma gratis för Embracer utan de måste visa på att de jobbar i rätt riktning.
Och det kan ju vara så att man har tagit till sig en del av det här som du säger vad det gäller kommunikation och sånt. Så i samband med nästa rapport kanske man förtydligar lite mer.
Jo, definitivt. Samtidigt så någonstans då fick ju sänka guidance. Jag tycker att den siffran man kom med sen till slut, att aktien fortfarande är undervärderad om man når den siffran. Vi tyckte det var ganska naturligt att man ska sänka guidance. Inte minst för att brädspel har fått det tuffare. Tittar vi lite bredare då inom gaming så det är ju en sektor som fortsätter växa. Steam hade rekord nu. Bara för 2 veckor sedan i antal spelare. Kollar man då på till exempel Call of Duty så deras sista lanseringar under hösten var 30% större än den förra och den största någonsin. Så sektorn växer, den har lite baksmälla.
Hur konjunkturkänslig är sektorn skulle du säga?
Jag skulle säga PC-konsol så ska jag säga att den är lägre än de flesta tror. Och för mobilspel så tror jag att den är väldigt hög. Men ändå, så kursmässigt har det varit en stort baksmälla. Men när man tittar på data så växer ändå industrin i en ganska hälsosam takt. Mm. Och om man inte tror att industrin fortsätter växa, då ska man inte heller titta på Embracer eller något annat bolag i sektorn. Kollar vi då i USA, där vi har ett innehav, Take-Two Interactive, så har den också haft ett otroligt tufft år. Trots att de inte gjort de här misstagen som Embracer gjort. Mm. Och jag tycker största likheten där är att även Take-Two då, som är en gigant, har haft lite svårt att visa positivt fritt kassaflöde. Mm. Och det är väl en sak för sektorn. Och därför tycker jag ändå, när man tittar tillbaka i backspegeln, att förvärvet av Asmodee och deras steg in i brädspel är ett väldigt bra komplement.
Nu är du tillbaka till Embracer.
Embracer. Mm. Just för att där har ändå bättre fritt kassaflöde. Mm. Så att både Take-Two och Embracer tycker jag ändå, de har blivit straffade för sitt svaga fria kassaflöde. Och Embracer tycker jag någonstans att det är lite mer självförvållat i år. Och det är alltid extra frustrerande.
Bra, tack för det Carl. Vi ska prata mer med dig och med Agneta. Men vi går ut till Lisa nu i marknadsstudion och kollar hur börsen har gått.
Ja, börsen fortsätter ner och är nu ner 0,5%. Och på storbolagslistan så ser vi att storbankerna går starkt och Swedbank går som starkast som stiger mest. Och är, vi kan ju också nämna att de är under utredning för penningtvätt av amerikanska myndigheter. Så eventuellt så är det en liten lättnad i kursen som vi ser efter beskedet om Danske Bank. För Danske Bank handlas nu upp 1% på nyheten om att banken får böta 21 miljarder kronor för penningtvättsskandalen i Estland. Och på tal om penningtvätt så har Svenska Länsförsäkringars bank dömts till en bot på 90 miljoner kronor av Finansinspektionen för brister i just sitt arbete mot penningtvätt. Och BIKO rusade ju förra veckan på nyheten om emission. Nu är kapitalförvaltaren Voleon inte längre en stor blankare i medicinteknikbolaget. Aktien fortsätter ner 1%. Konsumentproduktsföretaget Duni säljer 25% av dotterbolaget Biopack och Duni handlas upp lite svagt upp. Och kredithanteraren Hoist styrelseordförande avgår och bolagets vd Lars Wollung utses till interims styrelseordförande fram till årsstämman nästa år. Note har ju kapitalmarknadsdag idag. Aktien handlas upp svagt runt nollan. Bolaget väntas nå marginalmålet tidigare än väntat och bekräftar sina intäktsmål. Om vi vänder oss till rekarna så SSAB och SKF fortsätter att backa efter sänkta rekar. Och Hexagon har fått en höjd riktkurs. Vi kan ju också nämna att Railers fortsätter upp efter efterköp.
Stort tack för det, Lisa. Railers upp alltså också efter att ha gjort ett förvärv. Ganska trist börsdag som vi såg efter en stort rally igår. Men banksektorn går bra, Agneta, konstaterar vi. Handlar det om Danske Banks besked, tror du, som lyfter sektorn? Eller kan det handla om andra saker?
Swedbank lyfter man nog på det. Mm. För att där pågår ju liknande utredningar i USA. Och man ligger ju efter i processen också. Så att minst ett halvår. Man hoppas ju också på att det belopp som slutligen blev på Danske var lägre än vad analytikerna trodde för något år sedan. Och då kanske man har lite förhoppning att så även kan bli fallet med Swedbank. Och framförallt vore det skönt att även för deras del kunna lägga det här till handlingarna så snart som möjligt.
Mm. Något annat som stack ut tyckte du när vi gick igenom öppningen?
Inte direkt här. Nej. Utan bankerna går upp lite också på det här med räntemötena, både Fed idag och ECB imorgon, så lite och lite på inflationssiffrorna här också, så att inga större grejer, för vi är just nu i ett ränteklimat som är ganska bra för bankerna.
Det är vi verkligen, synnerligen. Vi kan väl lägga på den här skylten igen. Vi går vidare här och ska prata med Carl om spännande innehav i techsektorn. Och får upp de här de största innehaven från TIN-fonder alltså, som Carl Armfelt rattar. Bara nyfikenhet, Carl, har ni haft stort utflöde i fonden i år med tanke på den trista utvecklingen för techaktier?
Under förra hösten och i första kvartalet i år så var det ändå utflöden som var betydande. Sen efter det har varit väldigt lugnt. Vi märker också, vi följer ju många andra konkurrenter som håller på med småbolag. Mm. Så att alla småbolagsförvaltare, jag tror inte så många som har så mycket utflöde, men de har heller inga inflöden. Så att det blir lite den här övervintringseffekten, att alla sitter stilla på händerna och tar det väldigt, väldigt lugnt. Mm. Så det skulle behövas 1, 2, 3 månader med mer positiv börs, då kommer nog sentimentet komma tillbaka lite. Så att inflationsoro och någonstans normalisering av ränta, det hade inte varit dåligt för tillväxt.
Hur har ni agerat under hösten? Vad har varit er strategi?
Vi har gått då från 75 innehav till 55. Det är den största omställningen vi någonsin har gjort. Och fokus har varit på att öka i de bolag som printar ett starkt fritt kassaflöde. Mm. Och minska i bolag som antingen inte nått det de har lovat. Eller som är väldigt små och någonstans inte har samma liksom pondus, tyngd och existensberättande. Eller lite korta historik. Mm. Så vi har roterat från lite mer svårbedömda bolag in i mer beprövade. Och bolag som har en stark fri kassaflödesprofil. Det har ändå varit trenden.
Vi såg det här, ni har ju inte bara techbolag, ni har ju en del med, ja, läkemedel också, och bland annat då Nordens största bolag har ni ju mätt som börsvärde, ska jag säga, Novo Nordisk. Urspännande har ju gått jättebra på börsen i år. Diabetesmediciner börjar bli mer och mer komma in på fetma, som är ju en väldigt stor läkemedelsgrupp också. Tror du fortsatt på den?
Men om Embracer är vårt sämsta innehav i år så är faktiskt Novo Nordisk det bästa.
Okay.
Och någonstans, de har ju en särställning inom diabetes. En världsmarknadsandel genom GLP-1 som är över 40%. Mm. Och det är fantastiskt. Och då kan man ställa sig frågan, hur har de kommit dit? Jo, de har bäst säljkår, de har bäst produkter. Och sen har de faktiskt varit bäst på att kliniskt dokumentera sina studier. Och det har varit det genomsyrande de sista åren. Men även vi nu har underskattat hur snabbt och hur viktig den här fetmaprodukten kommer bli för Novo Nordisk. Och där har de kommit med sin första produkt, men de har ganska många i pipeline. Och nu så, om man tar lite exempel då, Elon Musk och Kim Kardashian äter faktiskt deras produkt Ozempic. Mm-hmm. Det är också börjar bli den mest tiktokade medicinen någonsin i USA. Så det här är ett bolag som är i en otroligt stor omställning. Nu kom det nya riktlinjer från Kanada bara för några veckor sedan. Och det de också säger är att vi måste sluta att fokusera bara på viktnedgång. Utan vi måste tänka på kringliggande sjukdomar när vi behandlar patienter. Och det som är unikt då för Novo är att de enda som egentligen har dokumenterat också kringliggande effekter i större utsträckning än sina konkurrenter. Liknande säljkår, de är duktigare även förhoppningsvis då genom det här området att göra klinisk dokumentation och göra studier på rätt sätt. Och då har de faktiskt en väldigt stark position nu att ta en stor bit även inom fetma. Och det är därför nu som man märker att även om man åker till USA och New York och träffar förvaltare, jag var där förra veckan och träffade både bolag men även några av våra branschkollegor, så märker man att Novo är på allas läppar och det är inte längre ett nordiskt bolag utan det är fler och fler internationella förvaltare som tänker att ja, men det här är nog bästa läkemedelskandidaten inom det här området.
Mm. Spännande. Några tankar kring det?
Nej, men det har ju, de har ju gått fantastiskt bra och gjort väldigt bra ifrån så aktien är ju nästan på all time high nu. Vi har ju också sett intresse för Astra i år också så att lite utav det här kommer nog som en motvikt till de sektorerna som har haft emot det, att en del kapital har sökt sig till läkemedel som safe haven helt enkelt.
Mm. Och blir det räntenedgång då kommer inte någon Nordisk vara en kortsiktig vinnare. Men ändå tänker man sig lite större på 3-5 år så fortfarande så är det nog ett av de bolag som vi verkligen blivit mer optimistiska till sista halvåret. Mm. Trots då att det är Nordens största bolag. Så duktiga som de är på kapitalallokering och kan man bara upprepa det här med klinisk dokumentation. Då är det jätteintressant. Jag tycker utöver då att många känner sig att börja ta sådana här mediciner så om man tänker sig longevitet och sånt så har ju väldigt många nu i USA börjat äta metformin. Det finns studier som visar att en person med diabetes typ 2 som äter metformin lever längre än en frisk person som inte äter det. Så att metformin kanske blir som medicin som alla över 60 kommer att äta.
Vad är det för någon medicin?
Metformin är en av de äldsta diabetesläkemedlen som finns. Och någonstans, statiner ges nu till väldigt många i en viss åldersgrupp. Metformin kanske kommer göra det. Tittar man på hur är produkten, både Ozempic och Wegovy som Novo Nordisk har, så är det att du går ner ungefär 18-20% av din kroppsvikt av att ta den. Då kommer också med nya varianter och bättre läkemedel där man går ner uppåt 22-23%. Men om du slutar äta det så går det upp igen. Så det kan faktiskt bli att det blir stora patientpopulationer där man då likt kanske statiner eller metformin faktiskt går på sina behandlingar under väldigt, väldigt många år. Och just att följa den trenden tror jag blir väldigt avgörande för att se kommer det här nya området för Novo Nordisk bli någonting bra eller fantastiskt.
Vi hinner, tiden går ser jag här, men vi hinner prata om ett bolag till som jag tyckte stack ut lite i er portfölj som spännande. Surgical Science. Berätta.
Mm. Nej, men topp 10 innehaven då så faktiskt så 7 av bolagen så har kurserna gått ganska starkt i år. Mm. Mycket bättre än snitt i techsektorn. Och det är 3 bolag som har gått riktigt svagt då kursmässigt. Det är Sint, det är Embracer men också Surgical Science. Det som är unikt för dem då det är att de är faktiskt överpresterat. De har gjort det de har sagt och lite till i år. De gjorde ett stort förvärv här och nu har vi träffat dem 3 eller 4 gånger efter det förvärvet. Och varenda gång och även på sista kvartalsrapporten så upprepar de ju att det bolaget går bättre än vad de hade trott när man gjorde förvärvet. Det är en israelisk konkurrent som heter Symbionics. Och nu så är Surgical det största bolaget globalt inom hjälpmedel och för robotkirurgi. Där man ska träna kirurger eller använda det för att utveckla nya produkter.
Varför har de gått så svagt i år skulle du säga? Vad är din analys?
De har haft en hög värdering och de hamnar i den kategori bolag där värderingen blir mest känslig för ränteläget. Mm. Så tror du då på ett räntenedställ närmaste halvåret så är nog Surgical det bolag med störst räntekänslighet på värderingen i vår topp 10-lista ändå. Mm. Så att leverera det de har sagt att de ska göra och aktien har gått väldigt svagt då på stigande räntor. Det kanske är lite extra spännande bolag att kika på då inom medicinteknik om man tycker att Novo är lite dyrt.
Spännande. Novo Nordisk, Surgical Science har vi pratat om, Embracer, vi har pratat om Loomis, fyllig sändning och ikväll Agneta är viktigt räntebesked för Fed. Vi kan väl ändå avsluta där vi började. Vad kommer du titta efter ikväll när det gäller beskedet och vad Jerome Powell säger sen?
Jag skulle bli förvånad om det inte blir 50 punkt och vad man säger, om det är någon ändring om hur man ser på vad räntan kommer att toppa eller om det är någon ändring utav ordval eller någonting vad det gäller det. Mm.
Följde på i vår tidning naturligtvis, på vår sajt. Klockan 8.45 är vi tillbaka imorgon bitti igen. Klockan är nästan 9:30. Tack för att ni har varit med oss här hela morgonen. Ha det bra.
Sing den pilo. God jul från Hongkong. Det är jag, Johan Nylander, er ärade Asien-korrespondent. Tyvärr måste jag ha den här fortfarande på mig. Det är strålande väder, 25 grader. Det är mitt i vintern. Den glada nyheten är att snart så kan vi hoppningsvis ta av oss den här. I Kina och här i Hongkong så har man börjat att skära ner på nolltoleransen mot viruset. Och det är nog den bästa julklappen som jag i alla fall kan få. Men med det så önskar jag er alla en god jul, gott nytt år i Sverige. Och vi ses när jag kommer och hälsar på. Ha det gott allihopa. God jul. Sang din fajla.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.